Vi sa förra gången då vi hade uppe det här ämnet att bön är så mycket mer än att vi ber Gud om en sak han ska göra. Han vet ju allting innan vi ens har bett om det. Och det märkliga händer att ibland är det han som manar oss och ber oss be för någonting eller någon. Och vad är då bön för någonting? Då är det kanske så att vi behöver bönen mer för vår skull än han behöver höra något. Och ändå så har han valt ett sådant samarbete. Bön är namnet på en mångsidig kommunikation mellan Gud och oss, mellan himmel och jord. Bön är vårt gensvar till Gud. Bön kan ha så många olika former och inriktning. Bön är vårt sätt att vara i samarbete med Gud om det som han vill göra här på jorden där vi bor. Och vi berörde för 3 veckor sedan 4 olika områden. Vi talade om den personliga relationen med Gud, hur vi håller kontakten öppen som enskilda individer och håller oss andligt levande. Vi talade om bön i familjen. Vi talade om målmedveten bön i en mindre grupp, en cellgrupp eller 2-3 stycken som kommer överens om att be för något speciellt eller be för en speciell människa. Och vi talade också om att söka Gud genom bön och olika slags fasta. Idag fortsätter vi med några fler sidor. Och det första vi nu stryker under då, det är lovsång och tillbedjan. Lovsång och tillbedjan. Sång och musik har olika funktion. Och vi måste lära oss att känna igen skillnaden på lovsång och tillbedjan och annan sång och musik. Många sånger i psalmboken är sånger som beskriver den kristna tron. Sånger som är tänkta att ge uppmuntran, styrka oss i tron på Jesus. Sånger som är vittnesbörd om vad vi äger i tron. Och de sångerna behöver vi. Det är sånger som också, man kan säga sånger som har ett budskap till lyssnare, till människor. Kan också betyda väldigt mycket. Sånger kan beröra på insidan så att man verkligen upptäcker något nytt och kommer till tro. Paulus skriver i Efesierbrevet 5 kapitel vers 19: tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Tala till varandra. Men så måste vi också lära oss förstå skillnaden mellan att sjunga till varandra och att sjunga till Gud. Paulus fortsätter sen i nästa vers och säger: sjung och spela för Herren av hela ert hjärta. Och tacka alltid Gud och Fadern för allt. I lovsång och tillbedjan är vi vända till Gud. Och de 3 psalmerna som är med i dagens gudstjänst, de är sådana att de är vända till Gud. Om du lägger märke till texten och språket, så beskriver det inte bara, även om det kommer in en del av detta ibland, att vi även uttrycker böner och vad vi längtar efter, så finns där en riktning, de är riktade till Gud. Och det finns en nivå av tillbedjan som just inte begär något av Gud, utan bara uttrycker tillbedjan som beskriver Guds storhet och helighet. Och där vi uttrycker vår kärlek och vårt beroende av honom. Och denna lovsång och tillbedjan som inte fokuserar på mig själv. Och som kanske inte heller fokuserar på låt det och det ske. Utan som verkligen bara fokuserar på Gud. Den är så välgörande. Vi förflyttar fokus från vårt eget. Våra egna krämpor som vi har en hel del, och vi fylls av Guds andes läkedom. Att bara vara i denna tillbedjan, kanske lyssna in vad Gud säger till min ande just nu, Det är vila, det är läkedom. Och där behöver vi inte säga en massa ord med vår mun, utan det bara fungerar som det står i Romarbrevets 8 kapitel vers 26, att anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga som Gud vill. Och det är läkedom för vår personlighet att vara i denna tillbedjan, vara vända till Gud. Skulle det vara så att sången tystnar, musiken tystnar, och vi bara står där och är där inför Gud, när man har vänt sig så, ja, då kan det få vara tyst. Det kan få vara tyst länge. Vi är inför Guds tron. Det behöver inte vara att någon börjar att be eller prata med munnen, utan att bara vara det tillsammans med Gud i den heliga ande. Det är Guds svar på yoga och qigong och liknande övningar, tillbedjan i den helige ande. Saltaren har många uppmaningar till lovsång och tillbedjan. Psalm 145 i Saltaren börjar: jag sjunger om din storhet, Gud min konung, nu och för evigt prisar jag dig. Dag efter dag vill jag prisa dig, nu och för evigt sjunga ditt lov. Psalm 146 börjar: halleluja, prisa Herren min själ. Jag vill prisa honom så länge jag lever, lovsjunga min Gud så länge jag är till. Det finns alltså ett välbehag, en tillfredsställelse i den här lovsången, eftersom den uttrycks på det sättet. Psalmförfattaren, ofta kung David, vet vad han har varit med om och vad det innebär för honom att lova Gud. Psalm 147 börjar: det är gott att sjunga vår Guds lov, lovsång är skön och ljuvlig. Och psalm 150: halleluja, prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans höga himmel, prisa honom för hans mäktiga gärningar, prisa honom för hans väldiga storhet, prisa honom med hornstötar, prisa honom med harpa och lyra, prisa honom med tamburin och dans, prisa honom med strängaspel och flöjt, prisa honom med klingande cymbaler, prisa honom med jublande cymbaler. Allt som lever och andas ska prisa Herren. Det är liksom en stor sak för psalmisten. Uppenbarelsebokens sista bok, där Johannes har fått se in i den himmelska gudstjänsten, det läser vi i Uppenbarelseboken 5, vers 13. Den som sitter på tronen, honom och lammet — lammet är ju en symbol för Jesus — tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Så inom ramen för detta vi kallar bön, så är lovprisning och tillbedjan en stor sak. Nummer två: bön kan också ibland bli en strid i andevärlden. När Paulus kommer in på detta, då tar han bilden av en soldat och den här soldatens utrustning. Efesierbrevet 6, vers 10 till och med 18. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte, klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla det heliga. Genom Bibelns samlade berättelser får vi fram en bild av att utöver Guds goda änglar och överänglar och allt som finns som är engagerade i Guds plan för den här världen, så finns där också änglar i djävulens tjänst, demoner i djävulens tjänst, som följde djävulen i fallet bort från Guds härlighet. Vi kan se i Bibeln antydningar om att det som blev djävulen var en gång från början i Guds skapelse en högt uppsatt och ljus ängel, men som blev högmodig och som ville ha samma makt som Gud. Och så blev det en brytning, en motsättning, och så blev det en söndring. Och djävulen, han vill äga Guds värld. Därför opererar den onda andevärlden på olika nivåer för att förhindra Guds rike att nå människor och intas som människor. Det finns alltså andemakter verksamma i den för oss osynliga världen, men bakom det som sker i Oskarshamn, som håller människors tänkande bundet i religiösa banor som gör det svårt för människor att tro och ta till sig Bibelns budskap. Okulta krafter finns som gör människor vidskepliga till att tro på allt från häxor och shamaner till olika healings och yogabehandlingar och så vidare. Jag hörde i veckan just att man hade frågat i en skolklass i Oskarshamn varför vi firar påsk. Och ingen hade kommit på något. Och så var det en som sa till slut: är det inte något med Blåkulla? Vi har snabbt kommit över till en hednisk kultur i vårt land. Vi tror att vi är ett kristet land. Jag brukar inte säga så. Det har rasat väldigt fort. Man har inte kunskap, sen kommer man väl hoppas man att få lära sig det när man blir lite äldre än den här skolklassen. Men Paulus uppmanar oss att stå emot djävulens lömska angrepp. Och så vitt jag förstår så fungerar det så här. Men det här är ju liksom inte något som man kan slå upp i en uppslagsbok och lära sig, utan det blir ju ett slutledningar genom Bibelns samlade budskap om människors erfarenheter. Att precis som Gud har sina goda änglar, så finns det också onda, som sagt var. Och olika län och städer har lite olika karaktär och olika kultur beroende på vad för slags andemakter som påverkar på den platsen. Så djävulen har en andeförste i Kalmar län som har sett en viss prägel på Kalmar län, och som är väldigt inne på att motarbeta och hålla tillbaka Guds församling. Och om vi blir medvetna om det, så kan vi få vara med om att faktiskt förändra det förhållandet. Men är vi inte medvetna om det, så simmar vi på. När vi bodde i Vimmerby och jag jobbade i distriktet, höll, påstår jag, den andemakten på att få mig att sluta som förkunnare. Därför att han intalade mig att du är helt värdelös. Du ser, du klarar inte av det här. Du har satsat fullständigt på fel uppgift. Och kunde få mina tankar att säga, ja, men det stämmer ju. Det funkar ju inte. Och jag har varit så fast i de tankarna så jag kunde inte ta mig ur det. Så jag planerade gång på gång att jag skulle försöka sluta, men jag måste ju göra de där grejerna som jag hade lovat närmast först. Så var jag med på böndagar i Stockholm i Citykyrkan. Och så bad jag om förbön och sa till Stanley Sjöberg som jobbade där då att detta är det kan väl inte vara så här, det måste vara djävulen som tjatar, men ändå är det jobbigt. Och han satte sina fingrar i huvudet på mig och så sa han: i Jesu namn bjuder jag dessa negativa tankar lämna dig. Så enkelt. Och ändå kunde jag inte ta mig ur det själv. Men det var märkligt alltså. När jag åkte hem från Stockholm, jag kunde inte tänka en enda negativ tanke. Jag försökte faktiskt att testa när jag får förbi Rimforsa. Jag minns det så väl, titta ut över fälten där. Det gick inte. För att detta som hade bundit min tankevärld hade fått ge sig iväg. Och jag kunde bara tänka, men allt är ju möjligt, för att det är Gud som har skapat allting och hans ord är suveränt och står över allt annat. Och jag kände mig så rik då. För när jag åkte genom skogarna så kände jag, det här är ju mitt. Vi ska ju ärva hela jorden tillsammans med Abraham och allt Guds folk. Det här tillhör oss. Men det fanns liksom inget omöjligt. Sen har jag väl fått känna av att han kommer igen och vill få mig att tänka fel. Oskarshamn ligger också i Kalmar län. Men vi har också, man har också lärt sig att rustningen som Paulus talar om är detta. Allt detta har vi i Kristus. Vi kan få ta till oss allt detta som han har gett oss genom sin död och uppståndelse. Förenade med honom som är sanningen, rättfärdigheten, tron, frälsningen, budskapet och tilltalet i ordet, så måste djävulen ge sig. Men det finns en bönetjänst att utföra som skulle kunna öka utrymmet för Guds andes närvarande och dominans och driva djävulens attacker på flykten. Jag var väldigt lycklig i onsdags, måste jag säga. Det var ju en sån snöstorm. Det var inte snöstormen som glädde mig den gången, även om jag kunde ha gjort det. Men jag tänkte, det kommer ingen till bön och lovsång ikväll. Men vi var faktiskt 16 stycken. Jag tror vi var 17 med lilla Hanna, den där kämpig i snöstormen. Hanna Magnusson är bara, vad sa vi, 9 månader. Alltså, vad härligt. Med en tapper skara som insåg att detta är så viktigt att vi håller upp den här lågan här nu, så det får inget hindra oss. Vad glad jag blir. Uppmuntrad. Jag tycker att det koreanska exemplet, även om det var länge sedan vi har haft uppe det för, det är väldigt talande. Och jag skulle vilja citera lite från en artikel där Jong-gi Cho intervjuades, pastorn i den stora församlingen i Seoul. Han säger bland annat, och det här är ett tag sedan han skrev, som jag sa inledningsvis skulle jag inte vilja säga så idag, men i Europa och Amerika föds människor in i en kristen kultur. I Korea och i Japan föds vi in i totalt hedniska kulturer. Jag menar att vi får tänka på samma sätt. Vi är också in i en hednisk kultur nu. Varje by och varje ort, varje stad i en hednisk kultur har sin egen gud, sina egna demoniska krafter och härskare. Det finns demoner som kontrollerar bestämda regioner. Och vi vill starta en församling. Om vi vill starta en församling i ett område, måste vi först strida mot det områdets ande och kasta ut den. Annars kan vi inte starta någon församling där. Alltså, så kan den andliga kampen se ut. Vi skulle kunna byta, ta fram en bild här nu då. Om den där ringen står för allt som finns skapat, synligt såväl som osynligt, så är det ju en del av världen vi känner väl till, det vi kallar materia. Det vi kan ta på, det vi själva är. Men en stor del av verkligheten är för oss osynlig. Vi kallar det andevärlden. Där finns Gud och Guds änglar. Men där finns också, som vi sa, djävulen och hans änglar. Och enligt Uppenbarelseboken 12 så har djävulen kastats ut ur himlen och opererar och förstör här på jorden. Därför är det så viktigt att då vara i bön. För då har vi liksom kanalen öppen till Gud, och han har ett brohuvud här hos oss och får större inflytande genom oss när vi ägnar oss mycket av den kommunikationen mellan Guds värld och den fysiska världen. Jong-so säger så här: i Korea är det alltid mycket, mycket lätt att vinna människor för Jesus, eftersom de koreanska kristna är bedjande kristna. De ber dag in och dag ut. De har bönemöten tidigt på morgnarna, på fredag ber de hela natten. Det finns böneberg över hela Korea. Det koreanska folket ber så att makten över Koreas himlarymder faktiskt är bruten. Och vad han menar med att makten är bruten, det är ju, om ni tittar på den bilden, att området där i den osynliga världen som på många sätt domineras av fienden, det är genombrutet av att det är så mycket kommunikation mellan Gud och Guds folk, att det onda har inte samma inflytande då över det som sker i vårt samhälle. Hänger ni med? I Japan, när vi försöker vinna affärsmän och utbildade människor för Jesus, är det mycket svårt. Och när jag misslyckas köper jag ibland en biljett till Korea åt japanen. Och när han väl kommit in under Koreas himmel blir han frälst. Om och om igen har detta berättats för mig. Och de säger: pastor Cho, hur kommer det sig att vi inte kunde förstå dina ord i Japan? När vi kom till Korea förstod vi dem perfekt. I Japan var deras sinnen så avtrubbade av djävulen att de inte kunde förstå. De var förvirrade. Men när de kom till Korea, där makten över himlarymden är bruten, såg de genast uppenbarelsen av Jesus Kristus och blev frälsta. Han berättade också om den amerikanske fältprästen som var på de amerikanska trupperna i Tyskland när de låg där. Och hur han blev förflyttad till de amerikanska trupperna i Korea. Och när han kom och hade andakter med militärerna, de amerikanska militärerna i Korea, så började dessa amerikanska militärer att ta emot Jesus och bli personligt troende. Han fick en stor församling där ibland militärerna. Och då kommer han till Jung-e Cho och så säger: men hur kan det komma sig? Jag säger precis samma saker som i Tyskland, men där var det hände inget. Men här kommer de till tro. Och då så förklarar ju Jung-e Cho det på samma sätt. Och säger att: du är en lyckosam person, men du tycker om att prata men inte att be. Men nu är du under Koreas himmel och får alla fördelarna av koreanernas böner. Det koreanska folket ber och makten i himlarymden är bruten. Den heliga ande faller ner över Korea och du får din framgång gratis nu på grund av det koreanska kristnas böner. Nu är det inte, nu ska vi komma ihåg vad vi sjöng förut. Handling och bön må bli ett. Så det är kanske inte bara att be, utan vi måste också dela evangeliet. Men detta är mycket talande och mycket intressant. Förbönen för en människa kan ibland också utvecklas till en strid, där man upplever att det är en makt som binder människan, så att man kan känna att man blir tvingad att tala till den makten och befalla den makten, är den demonen, att lämna människan i Jesu namn. På det sättet är bönen ibland en strid i andevärlden. Vi går tillbaka till punkterna. Och så tar vi en tredje sida av det här med bön. Och det är att betjäna varandra. Betjäna varandra med förbön. Ja, ordet förbön låter lite konstigt. Om man, det är ett inneord i kyrkan. Om man inte kan det. Vad menas med förbön? Är det någon som ber före och andra ber efter? I utförsåkning så finns det ju föråkare. Och på konserter finns det förband. Men vad är förbön? Men det är väl alltså så att vi ber för någon, vi ber för varandra. Vi ber tillsammans. När Nya Testamentet använder bilden av kroppen på församlingen, då är vi olika delar i den kroppen till tjänst för varandra. Och det ligger en poäng i, en rikedom i att vi kan bli varandra till hjälp. Det ligger en befriande kraft i att få be tillsammans och be för varandra. Vi är lite blyga där att våga säga det till varandra, du kan väl be för mig. Men om vi kommer över den tröskeln så är det mycket vunnet. Och det är därför vi ibland erbjuder den möjligheten i våra gudstjänster. Vid nattvardsfirande finns ofta jag och någon mer förebedjare här bortanför ljusbäraren. I tanke att om du vill att vi ska be tillsammans, vi kan lägga händerna på dig och be för något, så gör vi det. Vi har sagt ibland att man kan gå in till andaktsrummet här mot gudstjänstens slut. I Markus 16 kapitel vers 18 läser vi: på sjuka ska de lägga händerna och göra dem friska. Och i Jakobs femte kapitel vers 13 så står det: får någon av er lida ska han be, är någon glad ska han sjunga glädjesalmer, är någon av er sjuk ska han kalla till sig det äldste i församlingen och det ska smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro ska rädda den sjuke och Herren ska göra honom frisk, och har han syndat ska han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra att ni ska bli botade. Be för varandra. Ja, det kan gälla kampen i att försöka leva rätt. I Johannes första brevs första kapitel vers 16 så läser jag: om någon ser sin broder begå en synd så ska han be och han ska ge liv åt honom. Det som händer när någon lägger händerna på en annan människa och ber för den, det är att då kan den helige ande ge bedjaren ord som förkunnar något från Gud, vad Gud vill göra med den som man ber för. Gud hör väl bön lika bra när jag ber själv, kanske du tänker. Ja visst, men genom att någon ber för dig så kan den helige ande få ge bedjaren ord av uppenbarelse in i din situation. Ord som stämmer på dig där du är. Ord som alltså får din tro att leva upp så det blir bara ännu bättre. Du blir ännu mer välsignad. Andens gåvor i form av visdomens ord, kunskapens ord, profetiska ord, helandes gåvor. Allt detta får sin chans att blomma ut när vi betjänar varandra. Så vi går ju med en rikedom i oss när vi har Guds ande i oss. Så vi går ju med lite resurser där som vi stänger inne om vi inte gör den här tjänsten och ber för varandra. Vi släpper ut mer av det Gud vill göra genom varandras olika gåvor när vi ber för varandra. Okej. Om ni visste vad jag ser. Jag ser att klockan på väggen där har stannat. Jag som bryr upp den före gudstjänst. Jag måste ha vritt så fort. Men vi ska ta punkt nummer 4. Där har jag en hel halvtimme på mig än. Men det har jag inte där. En bönetjänst till. Det är förbönstjänsten på, som där vi ber för behov på distans. Har du något behov av hjälp så är det egentligen alltid rejälast om du själv säger: kom och be för mig, kom hem och be för mig. Eller du kan komma till en bönesamling och vi får be för dig konkret. Men det är inte alltid det går. Och att lämna in böneämnen på en lapp är också ett sätt som vi använder oss av här i gudstjänsterna. Och så tar vi med de ämnena och så är det en samverkan mellan församlingen och Gud och den som har lämnat in böneämnet. Man kan också ha med ett föremål att be för som man sen går hem med till den som behöver det. Allt det här är ju sånt som är till hjälp för att den behövande ska ta till sig tron. En del har hjälp genom symbolhandlingar. Det finns något som heter bönedukar. Vi praktiserade det på Mön och lovsång en gång i höst. Vi bad över en duk som sen förmedlades till den som inte alls bodde här. Förebilden till detta kanske finns i Apostlagärningarnas 19 kapitel, vers 11, där det står att Gud gjorde märkliga under genom Paulus. Man tog till och med dukar och plagg som hade varit i beröring med hans kropp och la dem på det sjuka, och då blev det kvitt sina sjukdomar och de onda andarna lämnade dem. En punkt till, 5. Bön kan betyda mycket för samhället, kommunen, staden vi bor i. Vi har som ledarskap i kyrkorna, jag tror i 6 år, haft bön i stadshuset varannan vecka. Den bönen lyfter upp kommunens behov, arbetsplatser, skolor, politiker, tjänstemän, ekonomi, drogproblematik med mera. Och den bygger ju bland annat på den här uppmaningen vi har fått i 1 Timoteusbrevets 2 kapitel. Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behaga Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. I samma brev så kallar Paulus församlingen för sanningens pelare och grundval. Alltså vad församlingen är och gör är viktigt för hela samhället. Församlingen kan vara ett Guds redskap i samhället. Vi vet att kyrkorna i Västsverige och Trollhättan har bett till Gud om en lösning för Saab. Och det handlade ju med alla underleverantörer om 8000 arbetstillfällen. Det var några år sedan nu, men jag minns ju hur man i det lilla samhället Kristianopel i Blekinge skulle anordna en nazistkonsert med grupper från olika håll, och Tyskland och Danmark skulle komma folk, och det skulle bli en stor grej på festplatsen. Då gick de troende tillsammans till en böndag i Brömsebro, Philadelphia, och bad att detta skulle stoppas. När sen dagen kom, då blev det sånt oväder så det kunde inte gå några färjor varken från Tyskland eller Danmark. Alltihopa blev ett fiasko. Det var bara några hundra i arrangörerna som kom. Då kände de troende, nu har vi fått vara Guds redskap i samhället. Nu har vi fått samarbeta med himmelen här. Nu har det gått några år sedan, men när apartheidsystemet i Sydafrika skulle gå mot sitt slut, då var det en väldig kamp. Och Alliansmissionens missionärer har jag hört berätta om hur församlingarna fastade och bad och var samlade i bön och fasta dag efter dag i de dagarna. Förhandlingarna pågick, skulle man kunna anordna fria val. Och så tänkte de i kyrkorna, nej, det är nog inte färdigt än, vi måste ta en dag till. Och vi måste ta en dag till, och man ville inte ge upp. Och så var man vid den punkten att de stridande parterna skulle precis skiljas åt och inte kunna lyckas komma överens. Men medlaren säger, när man är på flygplatsen, ska vi inte be en bön till Gud innan vi skiljs åt? För så är det ju i de kulturerna. Om man ber och under bönen kommer någon på ytterligare en sak som man inte har undersökt, och man beslutar sig för att åka tillbaka till hotellet och gå en förhandlingsrunda till, och så slutar det med att det kunde ordnas fria val. Och då sa till och med journalister i svensk radio, detta är ett mirakel. Man kan vara med om att också påverka i samhället. Bön är ett sätt att leva tillsammans med Gud och varandra. Och bön har så många olika sidor. Bön förändrar världen. Och nu har vi sagt att bön är lovsång och tillbedjan. Det kan ibland bli en strid i andevärlden. Bön är att bekänna varandra med förbön. Bön är också en bönetjänst på distans. Bön är en tjänst för staden. Amen. Nu får du sjunga.